Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Då sitter vi i studion igen för en podd och idag har jag tagit med mig Johan Andersson och Hasse Johansson från Profil. För vi hade nämligen tänkt att vi skulle prata lite om varumärkeskriser och varför det drabbar så olika. Men killar, kan ni inte börja med att presentera er? Mm. Vilka är ni?
Hasse Johansson, jobbar som copywriter och strateg på Profil.
Ja. Brinnande intresse för varumärkesfrågor.
Ja, verkligen.
Ja.
Yes, Johan heter jag. Byråchef och CD på Profil. Sen ett par år tillbaka.
Det här med varumärke och kriser, det läser vi ju ganska ofta i tidningen. Varumärke som på något sätt hamnar i kris. Och i höst är det ju verkligen ett stort företag som har riktigt hamnat i dilemma. Och det är ju Volkswagen. Och då tänkte vi egentligen inte att vi skulle bara hänga fast vid dem. Men ta det som ett utgångsexempel för att diskutera kring varumärket och vad som kan hända. Ska vi ta någon liten kort resumé? Vad är det som har hänt Volkswagen?
Ja, det är ju så att de är ju tvungna att i USA först och främst gå ut att egentligen erkänna att de hade installerat en mjukvara i bilarna som indikerade att deras utsläpp var betydligt mindre. Jag tror det var 40 gånger mindre än vad de i verkligheten var. Mm. Och sedan så spred sig detta. Då, för man gick ut med att det var 500 000 bilar, men sen så har det kommit fram att det rör sig om så mycket som 11 miljoner bilar.
Ja, och man hade ju försökt stoppa det här under en längre tid men inte riktigt lyckats med det. Och då fick man ut och göra en pudel.
Det fick man.
En blandad framgång kan man väl säga.
Ja, det kan man väl säga. För det var tyst väldigt länge från företagsledningen också. Ja. Förmodligen för att man var ganska lamslagen. Man hade nog panik över situationen. Mm. Därav tystnaden som rådde inledningsvis.
Mm. Tror ni att det här är ett varumärke i fritt fall just nu?
Behöver det inte vara. Men det är klart att det är en prekär situation. Och det handlar väl lite om hur man löser den här krisen som kommer påverka det.
Mm.
Man kan ju säga att kriser antingen enar eller splittrar i olika fall. Och det kan ju stämma även i det här fallet, tror jag. Och det handlar väl egentligen om hur man hanterar situationen med vad som har hänt och hur öppen man är kring det.
Mm.
Skulle jag vilja säga.
Man kan säga att Volkswagen har ju det är en väldigt besvärlig situation i och med att det handlar om att företaget faktiskt de har ju egentligen lurat sin målgrupp, sina kunder. Så det handlar ju inte om att man har gjort ett misstag.
Nej.
För det här kommer ju in till kärnan. Att man blottar ju på något sätt en lögnaktig kultur.
Ja.
Och det förtroendet är ju betydligt svårare att återupprätta än att dela ut en del i bilen som visar sig inte fungera som den ska.
Men det vet jag, vi precis när det här kom, vi diskuterade hemma, just i orsaken måste vara företagskulturen. Och så spekulerar vi lite i om de kommer man att gå ut och säga att det handlar om en företagskultur eller kommer man att låta huvuden rulla så att säga. Men den diskussionen har ju faktiskt kommit kring, även de själva har fört fram, och man har kanske varit tvungen att säga det just kring företagskulturen.
Men ser man på det, ett skadat varumärke måste ju börja jobba ännu mer intensivt med just de grundläggande värderingarna.
Ja.
Och sen omsätta dem i handling egentligen.
Mm.
Det handlar mycket om handling nu.
Ja.
Det går liksom inte att prata eller skriva eller kampanja om bort det, om man säger. Nej. Så. Utan man måste börja på något sätt omsätta vad man ska göra för att se till att det inte ska hända igen och hur man ska bygga upp förtroendet.
Jag var tvungen att gå in och kika lite på, för Interbrand kom ju med sin varumärkesvärdering nu här i oktober för 2015 och kika lite var befann sig Volkswagen nu då. Och så hade de lite kommentarer. Och de har fallit 9% sen i fjol. Men då kommenterade inte Brand det. Och så sa de att egentligen har de fallit 17%. Mm. För att de var på väg mot en runt 10% i ökning då innan det här hände. Så hittills räknar då Interbrand att man har tappat 17% av sitt värde.
Kom ju också en situation som var efter 8 väldigt framgångsrika år för Volkswagen, där de precis innan det här avslöjades gick om Toyota och blev världens största biltillverkare.
Mm. I volymen. Ja. Men inte för värdet. Toyota är ju, värderas ju betydligt högre då än vad Volkswagen gör. Mm. Toyota har ju också, de har ju också varit i kriser. Och det är ju också lite så här man funderar. De hade tydligen något mekaniskt fel här runt 09-10. Där de fick återkalla väldigt mycket bilar. Som också påverkade värdet och förtroendet på. Så det känns ju som om biltillverkarna har det lite besvärligt.
Ja, och det är väl lite det som gör den här krisen så stor. Inte bara då för Volkswagen i sig, utan för bilbranschen totalt. Och inte minst då framförallt kanske den tyska bilbranschen.
Mm.
Och den tyska bilbranschen är väldigt, har en väldigt täta band till regeringen i Tyskland.
Mm.
Och så att det här skadar ju verkligen Tysklands varumärket.
Ja. Att det smittar helt enkelt.
Ja. Made in Germany har ju stått för kvalitet, ansvar och stabilitet.
Ja.
De värdena har ju fått en ordentlig törn i med den här krisen.
Mm. Och då kan man, men vad tror ni det? Tror ni det är i ett inledande, att det är nu här i inledningen av krisen som det tyska varumärket får sig en törn, eller tror ni att det kommer att bestå lika länge som Volkswagens kris kommer att bestå?
Det beror på helt och hållet hur man hanterar det. Att frågan är allvarlig visar ju att förbundskansler Angela Merkel gick väldigt snabbt ut och slog näven i bordet och krävde alla papper på bordet. Mm. Ja. Hon inser att det här är en allvarlig kris för hela Tyskland egentligen.
Ja.
I Tyskland så är var sjunde jobb knutet till bilindustrin.
Ja.
Så att om Volkswagen faller så kommer det få en
dominoeffekt där.
Väldigt negativ dominoeffekt.
Ja.
Så att det här är allvarligt. Och i september så föll BMWs aktie föll med 9% enbart på grund av att de florerade en misstanke om att de också hade fuskat.
Mm. Och det där är ju väldigt skumt. Det vet jag ju här i Sverige att Volvo Cars och AB Volvo har ju haft problem när det har hänt något i respektive bolag. Att det smittar. Och det kan jag ju tänka mig att man då också har i bilindustrin. Och det är ju inte kuligt. Det är ju inte roligt att vara konkurrenten om man är totalt oskyldig och ser sitt värde sjunka på bekostnad av någon annan som har gjort felet, så att säga. Men vad tror ni det här med kris, att de är värre för vissa typer av varumärke?
Ja, men det tror jag man kan säga ändå. Alltså, vi kan väl titta på varumärken som har klarat kriser och nästan helt glidit genom kriser som man kanske trodde skulle bli betydligt större eller svårare.
Mm.
Vi har IKEA till exempelvis för ett par år sedan. Som vi har, vi kan titta på ICA, hur man hanterade köttfärsskandalen. Och där kan man ju se, det handlar ju mycket om, vi kan prata om varumärkeskapital, att man lyckats bygga upp ett kapital i varumärket som gör att man klarar kriserna bättre än andra, helt enkelt.
Ja, IKEA är ett bra exempel på just där varumärkeskapitalet har spelat en stor roll. För i den, 2011 var det, fick de ju två ganska stormade kring företaget i två frågor. Och det ena var ju att det kom fram att de bedrev avancerad skatteplanering.
Ja.
Det blev en världsnyhet. Mm. Och det andra var ju de här uppgifterna om att Ingvar Kamprad var aktiv nazist under andra världskriget.
Mm.
Den första frågan om skatteplaneringen, där valde företaget egentligen att ligga lågt. Ja. Och krisen blåste över ganska snart egentligen. Mm. Och i den andra frågan så gick Ingvar Kamprad ut och förklarade att han var ung och dum. Och idag tog han avstånd från de här idéerna som han då hade.
Mm.
Och man kan egentligen säga att båda de kriserna blåste över ganska snabbt. Och förmodligen för att varumärket hade ett så starkt inbyggt förtroendekapital. Att målgruppen ville förlåta IKEA helt enkelt.
Men tror ni att det är någon skillnad? Om man är Volkswagen-ägare idag så sitter jag ju med en bil som kanske... Att det drabbar ju mig, det kan ju drabba mig väldigt personligt, för jag kan ju sitta med en bil som kanske tappar 10-20 000 i andrahandsvärde kontra en IKEA-kund, så att säga. Jag kan ju välja att sluta handla på IKEA eller, alltså IKEAs kris var ju egentligen inte kopplat till deras produkter och deras kundrelation. Då kan man ju i och säga att ICAs, nu är det ju ingen som har massa, kanske jättemycket köttfärs i kylen, men det var ju ändå, där lurade man ju kunderna på något sätt, att det kan vara skillnad där.
Men så kan det säkert finnas en viss skillnad. De andra delarna bygger ju som du säger på produkt,
att det har hänt produkten något på produkten, ja.
Och då kan man ju se direkt hur man liksom börjar åtgärda produkten. Det är ju även Volkswagen i det här läget. De börjar ju lägga all sin fokus på hur vi ska åtgärda de här bilarna, hur vi ska åtgärda förtroendet för de här köparna och så vidare. Men det är ju liksom steg ett på något sätt, att man tar hand om produkten väldigt snabbt. Så nu ska alla få tillbaka, ska få en bil som är det de har köpt från grunden.
Mm.
Och man pratar om att bygga upp ett förtroende igen. Men det är väl just det där, frågan kring förtroendet är ju så mycket större än bara i produkten.
Ja.
För vad är det som säger att jag ska köpa en Volkswagen nästa gång?
Ja.
Eller jag står i valet nu och ska välja.
Ja.
Så någonstans så påverkar ju båda delarna varandra på något sätt. Eller hur man ska se det.
Det gör det.
Alltså, Volkswagen kommer ju inte vara ur den här krisen bara för man ser till att sköta åtgärdsprogrammet för hur man ska få tillbaka förtroendet hos dem som har köpt fel bil eller en bil som man har lurat helt enkelt. Utan det kommer ju påverka Volkswagen under många, många år framöver.
Ja. Och sen har de ju också problematiken då att de inte har lösningen idag. Jag menar, ICA hade ju mycket lättare med köttfärsen, för de kunde bara sluta och datera om den så att säga.
Precis.
Medan Volkswagen har ett jättejobb att göra för att lösa den faktiska frågan.
Ja, de har ju även en otrolig ekonomisk utmaning. Det var ett institut, Credit Suisse, som hade gjort någon beräkning på vad den här skandalen kommer att kosta.
Ja.
Volkswagen, och landade på siffran 730 miljarder kronor.
Mm.
En helt otrolig summa som då visade sig vara motsvarande 7 gånger större än Volkswagens nettovinst förra året. Så att det här är ju inget som man gör i en handvändning.
Nej. Hur tänker ni om den svenska marknaden kontra den amerikanska där det upptäcktes och där man är mycket snabbare på att stämma företag? Hur ser ni på det?
Jag tror att de har betydligt tuffare att komma igen i USA
än vad de har i Sverige.
Ja, det tror jag. Det finns också i USA en stark kultur där man värnar amerikanska varumärken till exempel. Ja. Vilket gör att det kommer bli tufft för USA. Kommer bli tufft för Volkswagen i USA.
Ja.
Så man tittar också på vad varumärket Volkswagen står för i Sverige kontra USA också, tror jag. För att pratar vi om varumärkeskapitalet där, så har ju väl ändå Volkswagen investerat ganska mycket i den svenska folksjälen på något sätt, eller så kallar den för. Man stöttar svenska skidlandslaget.
Mm.
Ett klassiskt landslag som ligger svenskarna
mot. Man stöttar hästsporten,
man har ju på något sätt velat på något sätt bli den naturliga delen av svenskens liv. Så där har man väl på något sätt ändå då investerat i sitt kapital.
Ja, man har gjort och lyckats väldigt framgångsrikt. Volkswagen har ju mer eller mindre helt själva tagit den marknadsandelen som Saab tidigare hade i Sverige.
Ja.
Så att så sätt,
och även Volvos, den delen av Volvo som Volvo har vandrat vidare lite kan man ju säga med sitt nya koncept. Så står ju Volkswagen där som
en medelklassbil eller medelklassbil.
Ja, precis. Den stora lastaren som får plats med hela familjen och som tryggt tar dig från A till Ö.
Ja.
Och sen, som sagt, så tror jag att svenskar är lite snällare, sävligare av naturen på något sätt. Det är ju sällan vi ställer oss och skriker på barrikaderna.
Nej.
Det lär vi nog inte göra den här frågan heller, men det är klart, tittar man på social media vad som har sagt så är det ju, så ser man ju ändå att det finns en ganska stor frustration och ett ganska sviket förtroende som man ser. Ja. Någon som kommenterar att de inte kommer köpa Volkswagen någon gång mer i sitt liv om de inte börjar tillverka cyklar.
Ja.
Till exempel.
Nej, men det var ju lite kul. Det, apropå miljöperspektivet på det då. Mm.
Lite så.
Ja. Om man tänker vad som har hänt så är det ju då man har fifflat med miljöperspektivet. Tror ni, om man tänker, hade det varit säkerhetsperspektivet då har man ju känsla av att det hade företaget varit helt stendött på något vis. Att vi ändå har lite större acceptans för miljö kanske än om det hade varit en säkerhetsgrej.
Ja, så kan det nog vara. Och sen läste jag någon rapport om varför till exempel det här kommer drabba Volkswagen hårdare än vad Enron-krisen i USA.
Ja.
För där handlade det i slutändan framförallt om pengar. Här handlade det om miljö och hälsa.
Ja.
Men hade det varit om säkerhet så hade det nog varit ännu hårdare dom.
Ja. Så det finns någon slags gradering i det här, vad det här varumärkeskrisen, vad det beror på som gör egentligen hur allvarlig den blir.
Ja.
Men sen tror jag man ska komma ihåg det också att tittar man på, om man säger, miljöfrågorna, hållbarhetsfrågorna, så mognar ju den frågeställningen mer och mer hos väldigt många människor.
Är det
ju liksom inte bara de early adapters vi pratar om längre, utan mer och mer människor blir mer och mer funderande och medvetna helt enkelt.
Det kommer högre upp på trappstegen.
Och så tittar man på vad Volkswagen har satt ganska höga krav och varit ganska, om man säger,
hög svansföring.
Jag tog ut från deras hemsida, det står att år 2018 så ska de vara the most ecological sustainable car manufacturer in the world. Och det är klart, ett sånt påstående förpliktar ju lite. Och i kombination med det här då så får man väl säga att där har man ju säkert mycket att jobba upp för att man ska tro på den meningen.
Ja.
Det är ju därför som den här krisen drabbar då inte bara varumärket Volkswagen utan även förtroendekapitalet för bilindustrin är stort.
Ja.
Som just för att man har kopplat mycket av sin verksamhet till att man har lösningen på framtidens miljöproblem. Mm. Man, med Volkswagen i spetsen så har ju bilindustrin krävt subventioner från EU:s regeringar för att satsa på dieselmotorer, just med miljöargumentet.
Mm.
Och nu när det visar sig att det då är just dieselmotorer som man har fuskat med,
så blir det väldigt konstigt.
Väldigt konstigt. Ja. Jag läste någonstans att det här till och med är en kris för ingenjörsyrket. Just för att man har satt att ingenjörerna är de som kommer att lösa våra svåra och stora framtidsutmaningar.
Mm.
Och så kommer en sån här backlash där det visar sig att man klarar dem genom fusk.
Ja precis. Och det är väl kanske lite så, nu vet vi ju inte sanningen vad liksom fusket, vad det har uppkommit någonstans. Men man vill ju påskina på något sätt att det kommer från ingenjörsleden. Och vi har kanske sett på ingenjörer som väldigt noggranna sanningssägare, så att säga.
Framförallt tyska ingenjörer.
så är det väl. Toyota har tydligen en liten kris nu också, att deras pickupper har fotograferats när IS gör sina framryckningar, så använder de tydligen Toyotas pickupper ute i öknen och andra ställen. Inte alls bra för varumärket.
Nej, det är ju...
Så är det ju. Det hänger ju ihop med att man vill ju skapa de här positiva associationerna till varumärket och till den produkt
Det blir det inte. Nej. Så Toyota svarar ju också med att man visste inte hur de hade kommit i händerna på på IS-organisationen då?
Men jag tror, om vi återkopplar till det, så är vi ju inne på, återigen på transparens och öppenhet egentligen. Mm. Och det är viktigt för Volkswagen att på något sätt konkretisera hur den ska yttra sig i praktiken.
Ja.
För det finns massa frågor. Ja. Frågor som folk vill ha svar på.
Ja.
Och som kommer bli avgörande för hur, vilka associationer man kommer ha och vilken tillit man kommer ha till Volkswagen i framtiden.
Ja.
Så att det gäller nog att lägga korten på borden så att säga.
Ja.
Och visa hur det ligger till.
För men verkligen, det är... Nu räcker det inte för att bygga varor. Det räcker inte med tillrättalagda budskap, utan nu är det egentligen enbart deras agerande som kommer att spela roll.
Ja, och då kommer vi lite osökt in på deras förlåtannons som kom ut för några veckor sedan här. Vad säger ni som inte gör annat än att jobba med kommunikation? Vad säger ni om förlåtannonsen? Hur känns den?
Alltså... Först och främst känns den ganska processad av ett antal instanser.
Ja.
För den är ju, känns ju, man pratar om att man ska på något sätt återfå ett förtroende, men man berättar ju inte hur.
Nej.
Och det är ju där frågan ligger. Mm. Det räcker ju som sagt inte att säga att man ska återfå förtroende, så måste göra det. Sen är väl rubriken helt okej, men som sagt, man tar ju inte hem riktigt rubriken i texten då. Och framförallt kan jag tycka att i ett sånt här läge när man hänvisar då läsaren till att läsa mer på deras webbplats för att få veta mer, så tycker jag att här i det här läget kanske man måste servera folket någon form av innehåll.
Ja.
Det är väl inte upp till mig att jag ska behöva gå in på deras hemsida för att få ta reda på vad som har hänt, utan de kan gott ge mig lite mer kött på benen om jag ska tro på det de säger då. Det är väl så, och sen även när man är inne på webbplatsen så är det inte så att det är lätt att hitta. De har lagt en liten puff på hemsidan som handlar om ett åtgärdsprogram för de bilar det gäller.
Mm.
Och då är man ju återigen där att man fokuserar på hur man ska åtgärda bilarna, men det kanske, och det är ju viktigt i sig, men det räcker ju inte riktigt.
Nej,
utan man behöver ju prata och kommunicera mer.
Som kampanj betraktat så är tjänsten ganska urvattnad.
Hur var rubriken bara för de som inte har sett? Kan ni den utan till?
Vi kommer inte ge oss förrän vi återfår ditt förtroende, var ju ingången på själva annonsen i varje fall.
Men vi vill reparera någonting som har gått sönder.
Så var det.
Nämligen ditt förtroende för oss.
Mm.
Så var det. Och ja, det är ju bra copy. Men som kampanj betraktat så känns den väldigt urvattnad. För som Johan sa, man möts inte. Det är en typisk envägskommunikation. Man går ut och försöker att skapa någon form av sympati, men på deras hemsida så möts man inte tillräckligt starkt av någon form av åtgärdspaket eller något. Jag tycker också att kampanjen borde samordnas med PR-insatser där toppchefer samtidigt håller presskonferens och går ut och visar på handling.
Mm. Den blev väldigt ensam annonsen.
Väldigt ensam. Det kändes faktiskt ganska fjuttigt.
Skulle de, tycker ni, om man nu inte, för det kan ju, orsaken kan ju vara att man faktiskt inte vet riktigt vad man ska göra, så rent tekniskt sett vet hur man ska lösa det här.
Då tycker ni att
man skulle vänta?
Ja. I sådana fall.
Ja.
Alltså,
eller tycker ni att man skulle vänta då?
Nej, vänta ska man inte göra. Man behöver kommentera, och man kan ju fundera på när den här kampanjen kom ut också egentligen tidsmässigt. Det tog ju rätt lång tid innan någon uttalade sig. Men, så att man ska nog inte vänta, men man ska släppa den typen av information man har.
Och vara
öppen med det. Att så här ser det ut just nu.
Mm.
Här är vi.
Mm.
Och har man inte lösningen på situationen så kommer det ju ändå på något sätt, tror jag, uppdagas.
Ja.
Alltså vi lever i en värld idag där vi måste vara öppna och transparenta för det straffar sig förr eller senare, vilket hela den här historien visar sig.
Gör det. Det är om man skulle våga sig på att skriva ner VVs räddningsaktion i 3 steg.
Ja, Hasse, VVs räddningsaktion? Vill vi jättegärna höra den.
Och det första är 1. Erkänn, var ångerfull. Det, det är klassisk retorik att faktiskt, när du inte har något annat val, gå ut och vara ångerfull och säger det, för då vinner du faktiskt sympati.
Mm. Och det har de väl egentligen gjort?
Det har de gjort.
Ja.
Det har de gjort.
Mm.
Men sen 2, det är att visa i handling att nu ska bolaget förändras.
Ja.
Och då krävs det ordentlig handling.
Ja.
Sparka ansvariga, gör nödvändiga investeringar och kanske framförallt möt kunderna.
Ja.
Både kommunikativt men också i handling.
Mm.
Så att de på något sätt kan känna att okej, nu vill företaget förändras. Och det tredje är att, som Johan är inne på här, vara transparent och öppen under hela processen.
Ja.
Det finns nu och känner man att det är saker som man inte riktigt har svar på, så är det nästan bättre att man säger det just nu. Men att man framstår som väldigt öppen och ärlig. Mm. Det är enda sättet.
Och att man nästan får vara lite, man får nästan vara lite överärlig nu. Om man eftersom man inte har varit ärlig tidigare, så måste man förstärka det ännu mer.
Ja, du måste kommunicera ännu mer. Alltså, ska du återvinna förtroendet hos kunden här, så gäller det ju vad som du säger, öppna och ärliga kommunikationen och kommunicera mer än tidigare.
Mm.
Det är väl lätt att man kanske känner sig trängd och lite instängd i en sån här situation, och att man snarare lägger locket på eller inväntar och säger någonting. Men här handlar det om att göra tvärtom.
Ja, här får man vara proaktiv.
Precis.
Inte vänta på journalisternas frågor, utan vara proaktiv och gå ut och vara öppen och beskriv vad man ska genomföra och hur man tänker och hur man tänker att Volkswagen ska faktiskt återfå förtroendet.
Mm.
Att man är ärlig med att vi ska nu jobba först och främst för att ni ska få tillbaka förtroendet.
Mm.
Och då kanske man inte ska börja med, om man läser i texten där, att vi har gjort ett misstag.
Mm.
Och det, för det är ju helt, har vi ju sett att det är ju rent felaktigt.
Ja.
Och det är man inte ärlig och inte öppen.
Nej, för det vet alla att det här är ingen misstag.
Nej.
Det är ingen skruv som har hamnat snett, utan det är
doping.
Doping, det här är doping. Det är det.
Fullt medvetet. Ja,
bra liknelse.
Ja.
Så att, ja. Det, och sen som sagt, tittar man på deras, det de börjar kommunicera på hemsidan eller webbplatsen och så vidare, så har man tydliga åtgärdsprogram och man låter toppchefer komma till svars, både från, om man säger, aftermarket-sidan, men också högre upp i ledning. Men väldigt mycket fokus handlar fortfarande handlar om just hur man ska åtgärda de här bilarna.
Ja.
Troligtvis sitter det väl någon och snickrar, får vi hoppas på.
Ja.
De andra delarna som ska ske efteråt. För det känns som sagt att se till att människor får sina bilar som man har köpt och trott att man har köpt, det väl någon form av hygienfaktor i det här läget. Men allting som följer efteråt.
Ja, det du efterlyser lite, hur drabbade mig som kund? Så att säga, vad kommer jag som kund? Hur kommer ni göra mig skadelösa?
Ja, precis. Och hur kommer ni hantera mig som kund idag och i framtiden?
Mm.
Det är ganska intressant, den här krisen, just för att bolaget valde att försöka att ligga lågt i början.
Ja.
För det är lite som man hanterade såna här stora kriser förr.
Ja.
Då var det en strategi att man faktiskt valde att ligga lågt lite, så att stormen skulle bedarra, journalisterna tröttnade. Men det är omöjligt att göra idag med det medielandskap som vi har.
Ja. Ja.
Det är en icke-strategi idag.
Ja.
På grund av att det finns så många forum, och tar man inte kontroll över sin egen kommunikation, så kan man vara säker på att andra kommer sköta den åt den, och då kan det gå
åt vilket håll som helst.
Ja.
Och det är väl också, för att återkoppla till, om man tittar på annonskampanjen då, att just när man skriver så ganska kortfattat och ganska lite, så lämnar du väldigt mycket frågor till läsaren.
Ja.
Och då finns det ju också möjligheter att man tolkar och läser in saker från alla olika håll. Och då tar du inte heller kontroll över situationen.
Nej.
Utan det florerar en jättemassa rykten naturligtvis just nu. Och om det är någon som på något sätt vill återta kontrollen av vad som faktiskt har hänt och vad som ska ske nu, så borde det vara Volkswagen, ägaren till varumärket.
Ja, absolut. När jag var på Adweek i London här förra våren, då var det en vd för ett stort företag. Han sa att varje företag måste jobba för att man varumärkesmässigt faktiskt klarar en kris eller ett par kriser. För varje företag kommer under sin livstid att hamna i någon form av kris. Och det är ju ett sunt sätt att se på det. Vad skulle ni vilja säga där, om vi släpper Volkswagen lite, om man tänker på vilket företag i största allmänhet, hur ska man tänka för att liksom vara garderad för en kris? För det kan ju vara en kris som någon, det behöver ju inte vara att man fuskar eller gör något fel, det kan ju vara ett mänskligt misstag eller någonting annat som gör att man hamnar i kris. Hur ska man tänka som företag?
Jag tror vi återkopplar till att investera i varumärkeskapitalet. Mm. Alltså att investera i...
Och vad menar du, Johan, när du säger så? Investera i varumärkeskapitalet.
Egentligen så handlar det ju om att på något sätt visa konsumenten att man har goda intentioner med det man håller på med. Att beskriva varför man finns och varför man existerar.
Mm.
Och inte bara prata om vad man ska göra. Tittar man på just kapitalet som sådan, som sagt, så är det ju ett sätt och grunden för hur man skapar värde. Och det värdet kan skapas genom tillit.
Ja.
Att man liksom bygger, och det kommer ju via förtroende.
Mm.
Och just i en sån här produktkris så blir det ju just tilliten som på något sätt är skadad. Och därmed så får man ett lägre värde på varumärkeskapitalet då. Någonstans så behöver man börja med de här grundläggande sakerna på något sätt. Bygga de positiva associationerna till sitt varumärke. Skapa ett högre trovärdighet genom hur man agerar på alla nivåer.
Och då kan man ju säga att för att detta ska bli genomfört så är det också viktigt att varumärkesfrågan tas på allvar hos bolagets styrelse och ledning.
Mm.
Så det är också att företagen faktiskt prioriterar varumärkesfrågan. Precis. Det är ju det första steget som ett företag ska göra för att...
För när det är kris och det är för sent. Så kan man ju säga att då är du ju redan på det slutande planet.
Precis,
så att säga.
Att man måste komma till insikt om att vi måste investera i vårt varumärke. Det är ett ständigt pågående projekt att vi måste investera och jobba med vårt varumärke och vår varumärkesberättelse.
Kan man säga att det blir ännu viktigare, som vi var inne på innan med dagens medielandskap, att man ju faktiskt jobbar med autenticiteten, med att man är genomskinlig så att säga, som företag, att man inte försöker hålla någon fasad utåt som kan rämna väldigt lätt?
Men någonstans är det ju så att har du den här emotionella kopplingen till varumärket, positiva associationer, det här företaget och varumärket vill någonting väl, så tror jag man har större acceptans för om man någon gång hamnar lite snett.
Ja.
För det finns ändå en grundläggande tanke med varför man gör som man gör. Där någonstans finns det ju, alltså ICA klarar sig ju ganska väl genom egentligen köttfärskrisen.
De hanterar ju det riktigt bra och de... Framförallt så agerade de väldigt snabbt också.
Mm.
Jag tror att det var redan dagen efter krisen slogs upp i medierna så hade de producerat en reklamfilm där ICA Stig går ut och faktiskt ber om ursäkt för ICAs vägnar.
Men det vet jag, för det diskuterade vi ju när det kom upp, att det är ju ganska otroligt att man har en skådis som går ut och ber om förlåtelse och att man som konsument faktiskt går på det.
Men samtidigt så tror jag, tittar man tillbaka lite, så var de, återkopplat till det här med bra PR-arbete, så var det också att väldigt många ICA-handlare, om man säger på lokal nivå, syntes i media och berättade om sin syn.
Ja.
För det var ju inte alla ICA-butiker som detta rörde.
Nej.
Men det var väldigt många som syntes och berättade om hur processen ser ut, hur vi förpackar, hur vi ska göra det här saker för att det inte ska hända igen och så vidare. För att det är klart, om det rörde kanske ett par butiker och de har flera hundratals butiker.
Ja.
Så att,
som det spillde över.
Som det spillde över. Så att ICA-Stig går ut var ju fantastiskt. Bra sätt att på något sätt ändå vara ärlig och säga att vi har gjort fel. Vi måste återupprätta detta. Men sen är det ju handlarna faktiskt som i grunden ska göra jobbet.
Mm.
Men då syntes de också i press och diskuterade den här frågan.
Mm.
Vilket också jag tror gjorde att då fanns den här tryggheten. För det är det handlar om någonstans. Det ska kännas, det ska vara okej för mig och kunna att välja en butik eller en produkt som jag vet står för vissa värden. Hamnar man lite fel så gäller det att snabbt återfå den tryggheten.
Där var ju faktiskt jätteviktigt att handlarna blev en del av deras förlåt oss-kampanj.
Ja.
Och på samma sätt har ju inte Volkswagen fått med återförsäljarna här till exempel i Sverige.
Nej.
Utan de har ju hela tiden kanske blivit uppmanade att ni får inte uttala er i frågan. Så då har man inte fått...
Inte det kundnära perspektivet heller, för att det är ju långt i Tyskland här på denna marknaden så att säga.
Men det som Johan är inne på, hur man förebygger kriser och just att varumärket är starkt och trovärdigt i varför man faktiskt håller på.
Mm.
Det är ganska intressant att har man jobbat med de frågorna och kan svara på varför finns vi, varför existerar vi, så blir man också mer intressant för sin målgrupp.
Ja.
Då man fyller ett syfte i folks vardag. Och det är ganska intressant att se när företag går ifrån sin kärna.
Ja.
Och egentligen glider på den. För då tappar de fokus och då tappar också varumärket i värde.
Mm.
Och ett tydligt exempel på det är ju svenska Vattenfall.
Mm.
Som tidigare stod för svensk miljövänlig energi. Mycket svenska värden och hållbarhet. Och idag står de för ekonomiska spekulationer i fossila bränslen. Det är utsläpp och det är förlustaffärer. Och man ser ju att varumärket har ju verkligen tappat väldigt stort. Så att vad man gör och hur det påverkar varumärket hänger ju väldigt tätt ihop.
Ja, och även om de kanske inte betecknar det som kris idag Vattenfall, så är de ju, det är ju på glid. Varumärket blir ju på glid när du då håller på med något helt annat än vad som var kärnan från början, och som är väldigt ifrågasatt också, kan man ju säga. Sen kan man ju glida av andra anledningar, så att säga.
Och då kan man ju ställa sig frågan, vilket är intressant då, varför finns Volkswagen? För det är ju kanske den frågan som då kommer dyka upp nu. Varför tillverkar man bilar på det sättet man gör, och vad har man för tankar kring sin existens?
Ja.
Och det är svårt, tror jag, just med ett bolag, om man tittar på, man kan tycka att det är så stort. Alltså ett litet bolag kanske är lättare att bibehålla den tanken.
Mm.
Men samtidigt så ser vi då exempelvis hur Apple klarar av att bibehålla den tanken. Varför man finns, varför man gör som man gör.
Mm.
Och idag är värderat till det starkaste varumärket i världen. Mm.
Apple är också ett intressant exempel, för samtidigt som i slutet av 80-talet eller början av 90-talet när Steve Jobs utmanövrerades och fick lämna Apple och företaget släppte kärnan.
Ja.
Och då sjönk också varumärkesvärdet, och egentligen så startade en återuppbyggnad av varumärket i och med Steve Jobs återkomst 97 och lanseringen av Think Different. Och han var väldigt tydlig med att Apple ska inte hålla på med någonting som inte har med kärnverksamheten att göra. Och ja,
som vi har sett väldigt framgångsrikt.
Ja, precis. Också. Som Johan sa, idag är de ett av världens starkaste varumärken.
Och det ni säger är egentligen här att om man ska tänka motverka kris för varumärket, handlar väldigt mycket om vad du gör med varumärket till vardags. Vad skulle ni vilja avsluta den här? Vad vill ni skicka med våra lyssnare? Vad ska de gå hem och göra när det gäller...
Först får man ju säga att ljug inte, det är fult. Det fick man ju lära sig redan när man var liten.
Ja.
För det straffar sig förr eller senare.
Ja.
Och sen tror jag det handlar om att folk köper inte vad du gör, de köper, utan varför du gör det.
Ja.
Det är väl kanske kontentan i någonting vi säger här idag. Mm. Det är just det att det är ju faktiskt så att det är det som gör att kunden känner sig trygg i att köpa en produkt. I grunden, det vill säga att det finns vi tillverkar inte bara bilar. Det är inte det som är, det är vad vi gör, men inte varför vi gör det.
Mm.
Och får man folk att fatta varför man gör någonting, då kommer de också köpa vad du gör.
Och gilla dig på...
Och gilla det. Mm. Alltså Apple säger, vi tror på att tänka annorlunda.
Ja.
Vi utmanar status quo. Och vi gör det genom våra produkter som är väldesignade, enkla att använda och användarvänliga.
Mm.
Och vad vi gör, vi råkar göra datorer, telefoner och surfplattor.
Mm. Men det finns en tanke bakom.
Men det finns en väldigt tydlig tanke bakom. Och det är det som gör att miljontals människor går och köper de här produkterna.
Precis.
Mm. Och där kan man ju säga att idag också, tidigare så byggde man varumärken väldigt genom att vara en auktoritet inom sitt område. Man gick ut och sa att vi är bäst på det här. Och idag så funkar inte det på samma sätt, med tanke också på hur medielandskapet är. Utan idag bygger du varumärke genom att vara transparent, genom att vara öppen. Du ska kännas trovärdig, ärlig, och du måste hela tiden faktiskt förtjäna dina kunders förtroende. Och du måste bevisa det gång på gång på gång.
Då låter vi Hasses kloka ord bli finalen på denna podden. Kul att ni ville vara med, Hasse och Johan.
Tack.
Ha en fortsatt bra dag.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.